Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden.
Hej och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik och vid min sida har jag...
Oskar är på plats.
Härligt att höra. Det är en ny vecka nu och jag börjar installera mig så smått här i den här stora staden Trollhättan. Mm. Vi sitter lite godare nu. Vi har fått bort alla flyttlådor och flyttkartonger. Det ekar inte riktigt lika mycket nu heller. Så att vi har ju alla förutsättningar framför oss nu, Oskar.
Ja, och förutom att jag får sitta lite på golvet då med ett lite mindre bord så ser det ju, om inte annat, så är det väldigt mysigt.
Ja, det är supermysigt. Och hundarna ligger och sover här bredvid oss också. Får se om de vill vara med i dagens avsnitt också.
Det kanske blir så här tema med de här fina hundarna.
Vi kommer utveckla det här till en djurpodd, tror jag. Tror du inte?
Jo, kanske.
Grabbarna som pratar med hundar.
Vet du han som har det på tv? Han som mannen som pratar med hundar?
Cesar.
Ja, tror du att han är andlig kanske? Jag har aldrig tänkt på det.
Det tror jag. Och sen så har vi en svensk snubbe också, han heter Fredrik Sten. Han är också superduktig på hundar.
Kanske så han gärna lurar alla människor att säga hur man ska lära upp då. Så är det egentligen att han pratar andligt med dem.
Ja, telepatiskt.
Ja, och säger typ, sköter du inte er så fan kommer de yxarna så mycket.
Man
vet. Ja, men det blir spännande med hundarna och även dagens avsnitt. Idag ska vi prata lite grann om någonting som vi pratar väldigt mycket med, eller mycket, men vi pratar med LaxTon en del. Det var ju hemsökta föremål som de har i deras museum.
Ja, de har ju ganska många föremål där och då kommer ju vi på den briljanta idén att det finns ju fler föremål än vad det finns i deras museum och vi kommer ta upp några idag och skrapa lite på ytan.
Precis, och det är alltid roligt tycker jag för att jag kom på, när jag gjorde research så kom jag faktiskt på mitt föremål jag hade hemma när jag växte upp. Så jag tänkte typ såhär, undrar om det var så att det föremålet var hemsökt.
Har du kvar det?
Nej, jag har inte kvar det. Och jag undrar nämligen om det är så att mina föräldrar har bild på den. För det har varit jättekul att lägga upp det så man får se den. Jag ska berätta historien om den också. Men den var verkligen speciell. Och jag har aldrig tänkt på att föremålet kanske var hemsökt förrän jag gjorde research.
Nej, men det är spännande med sådana saker. Och skulle det vara så att någon av alla våra kända lyssnare har något hemsökt föremål hemma, så ta gärna bild och skicka in till oss så kan vi presentera det på våra sociala medier och en liten historia kring det kanske. Det hade varit riktigt spännande.
Innan vi drar igång Fredrik så tänker jag lite grann så här att jag frågade en fråga och jag undrade våran Instagram-bild som lades ut på de här två grejerna. Vet du lite mer information vad det var? För jag vet inte riktigt vad den personen eller de personer som hade tagit bilden hade för egen uppfattning av vad det var på bilderna.
Nej, det var en lyssnare som skickade bilderna till mig och med en fråga om jag kunde få till med någonting eller visste vad det kunde vara. För att hon, ja det är en hon, det spelar ingen roll om man säger det. Hon upplever närvaro i sin lägenhet och det tänds och släcks lampor och även i tvättstugan där hon bor. Hon tycker det är otrevligt där. Och så skickar hon de här bilderna. Och grejen med bilderna är att det är på exakt samma plats. Bilden är tagen, men det är med släckt lampa och med tänd lampa. Så att det skiljer kanske 1-2 sekunder mellan bilderna.
Oj, jag trodde det nämligen var typ att det var mörkt och ljus, så trodde jag typ att det var, att det var,
ja, så stor. Men för jag har förstått det att många tror att det är 2 separata bilder eller det är 2 olika platser. Men det hon har bara tänt och släckt lampan. Det är, aha, det som är skillnaden, och det är några sekunder mellan bilderna.
Aha.
Och jag kanske skulle vara tydlig med att tala om det när jag la upp bilderna. Men jag tänkte det att jag lägger upp bilderna och så ser vi om vad man får till sig. Och bild nummer 2 där det är tänt. Vad jag har läst på Instagram där, så är det många som får till sig att det kanske är någon, vad heter det, någon, en portal.
Aha.
Och i en portal där... där reser du andar ut och in hejvilt. Och då kanske hon har fått en ande på bild i mörkret. Om det nu är en portal där. Så att...
men det var ju gärna ovanför en säng, va? Det såg ut som en säng i alla fall. Den hade inte jag ville ha. Liksom,
ja, eller om det var ryggen på en soffa. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller.
Oavsett vad så skulle inte jag vilja sitta där då. Om någon stackaren känner att det är liksom...
nej, precis.
Lite hemskt ute.
Så att där har vi historien kring de 2 bilderna.
Aha, men kul, det var bra. För jag var också nyfiken. Jag blev så här, men det kanske var mer än jag som kände det.
Ja, precis. Jag har hållit inne med det. Du har ju skickat till mig i veckan och frågat. Jag tänkte, nej, jag håller på den en stund till.
Fick inget svar.
Nej.
Det var du som hade tagit bilderna hemma.
Ja, precis. Det är Photoshop.
Ja, precis. Nej. Men innan vi drar igång med våran podcast här, så är det nämligen så att vi har ju någonting som är jäkligt spännande och säkert lite omvälvande. Jag vet inte det. Nu börjar mina ord igen, vet du det? Omvälvande heter det så.
Omvälvande.
Ja, det låter vackert. Som vi kommer göra. Vi hörde ju att vi har ju haft Ulrika Druhagen som var med i vårt avsnitt. Och även hon med Healing Doll som har en retreat som ligger i Mars kommun. Sjusjöar.
Sjusjöar, ja.
Och där ska jag och du göra någonting den 17 och 19 september. Och det är Four Elements Retreat ju.
Det ska vi på och det ser jag fram emot. Det ska bli så spännande.
Och jag får lite information nu om vad som kommer hända lite grann. Inte så mycket information, för det gäller väl att vi ska vara oförberedda. Men det är ju ganska många dagar, det är ändå 17-19 september, så jag kan räkna med att det kommer hända en hel del. Och då under den här helgen så kommer vi då hitta vår inre kompass för att ta stegen mot att skapa vår nya morgondag. Jag är fan lite rädd för sånt också. Vi jobbar med elementen eld, vatten, jord och luft, och vi kommer genom spännande och pyramidala upplevelser möta varje element. Och pyramidala är lite mer typ såhär, det gäller, alltså under den här helgen så gäller det att du, Fredrik, och jag ska vara väldigt modiga, för vi kommer ställas mot massa utmaningar. Och ibland brukar det vara så att man brukar få en rejäl knuff under trumresan som Ulrika håller då. Och den tycker jag känns verkligen spännande. Och jag har alltid velat se hur en trumresa fungerar.
Ja, jag tror att det kommer bli väldigt mäktigt. Och det kommer nog hända mycket inom oss, tror jag.
Mm. Så att en annan stor utmaning är att det kan vara att gå på glödande kol. Det kan vara, då är det tydligen ett verktyg för att kunna lyssna på sig själv. De jobbar både med ljus och mörker. Och coacherna arbetar med olika verktyg. Vi vill att varje individ som kommer till våra retreat ska fylla sin verktygslåda med det som passar just dem. Vi delar med oss våra egna erfarenheter, våra verktyg och våra kunskaper, vilket gör detta till en retreat som man inte glömmer. Varje deltagare som kommer till oss måste vara redo.
Ja, jag är redo.
Du är redo?
Jag är redo.
Jag satt och tänkte, är jag redo? För jag vet inte ens, alltså, det är så svårt att veta vad som kommer för... alltså, jag vet inte om det här var typ samma sak som hon gjorde, som typ skilde sig och hatade sina barn och jag typ så här. Jag undrar verkligen om det är, kanske jag kommer hem och bara säger nej.
Nej, det är slut med allting, ja, nu.
I Spanien nu så, ja,
nu har jag vaknat. Nu har jag öppnat mig själsligt här, så att nu är det jag som gäller.
Men är du rädd för sånt? Typ att dela med dig med folk som bara är typ... främlingar som kanske sitter där egentligen och inte ska döma, men egentligen sitter och dömer egentligen dig.
Men jag tror inte att man åker inte på en sån retreat för att döma andra. Man är där av en anledning, tänker jag. Man vill utforska någonting hos sig själv. Öppna upp någonting kanske. Bredda sin horisont lite grann. Så att jag tror att det är... vi kommer nog slippa dömande. Det dömandet som man kommer få tror jag kommer från en själv.
Ja, jag vet. Ja. Jag är mest att du ska döma mig, Fredrik. Nej, Fredrik, har du inte lärt dig efter podden när man har stängt av ljudet och vibrationen på telefonerna?
Nej, jag lär mig aldrig, vet du. Det... Jo då, jag lär mig.
Du lär dig till nästa gång. Det här kommer vi ta upp i retreaten, tycker jag.
Ja, Fredriks surr.
Så jävla surrandet. Vi kommer ju då att prata om, som sagt, hemsökta föremål. Och det finns ju en hel del.
Ja, det finns hur mycket hemsökta föremål som helst. Mm. Så att det svåra var ju att välja ut några till dagens avsnitt.
Ja, jag tyckte också var lite svårt. Sen är det lite kul att det finns ju lite så här hemsökta föremål att köpa på eBay och Amazon och så. Och då funderar jag, är de verkligen hemsökta eller bara folk som vill sälja?
Ja, men jag tror att många föremål, men alltså se, alltså det finns ju mycket möbler som helst, eller antikvariat, ja. Antika möbler, speglar, allt möjligt sånt. Det måste ju finnas jättemånga sådana föremål med, som har varit med om. Kanske det har hängt en spegel i ett rum för länge sedan och så har någon gått bort i det rummet och så har hon fastnat i spegeln.
Ja, det kan vara så. Jag kanske ska börja med att berätta bara enkelt den historien jag hade när jag växte upp.
Ja, men gör det.
Som jag verkligen inte har alls tänkt på förrän idag.
Mm.
Eller jag har tänkt på den, men jag har aldrig tänkt på den att den var hemsökt. Jag har bara tänkt på, usch vad jag var rädd för då.
Ja.
Det var nämligen så, vi hade, pappa hade köpt, just på en auktion hade han köpt en staty. Och det var en sån kopparstaty som hade... hon stod, det var typ som en indisk gudinna, det var typ som en sån här, vet du, typ som du ser på bild, en indisk gudinna som stod verkligen och höll fingrarna, som du vet, om man håller bara tummen och p-fingern ihop och resten upp, och som okej, okay, typ
som
du kan göra på emoji typ, mm. Okej, okay, som du brukar skicka ibland. Så höll hon den, och så höll hon andra handen neråt med handflatan framåt då. Och när den när hennes kopparstatyn kom då, den var väl kanske en halv meter, började känna rejält obehag från start. Alltså, jag tyckte absolut inte om den här överhuvudtaget. Och när den började dyka upp så började jag drömma jättemycket mardrömmar. Det var extremt mycket mardrömmar om att hon hela tiden jagade mig och verkligen försökte verkligen ta livet av mig på alla sätt. Det var verkligen så. Hon började röra sig så fort mörkret la sig i mina drömmar. Och... jag kände, det var nog inte den enda som hade lite obehag där, men det var nog flera av våra familjemedlemmar. Och det hände extremt, extremt mycket övernaturligt hos oss. Och även idag börjar jag tänka typ, om det var så att det här föremålet kanske var hemsökt. Men en dag så i alla fall så kommer jag ihåg att vi hade gömt den staty. För jag tyckte den var så illa, som min mormor som bodde hos oss. Hon visste det, så hon hade lagt den här typ snett bakom soffan. Eller bakom en fåtölj. Och jag kommer ihåg att jag och syrran stod och kastade en boll. Och den här statyn hade typ som en spetsig krona, som en kungkrona typ, eller så en gudinnakrona, som hade flera typ så här
tiara
typ. Ja, typ som en tiara. Och den glömmer jag aldrig, att den dagen så kastade syrran till mig tennisbollen och jag fångade den, och då välte jag fåtöljen, vet du. Och då penetrerade den tiaran mig i örat. Och jag har fortfarande ärret kvar idag. Och jag är, alltså, om man tänker efter, hade det bara varit kanske en halv centimeter, så hade jag penetrerat mig precis bakom örat. Bakom örat. Så hade jag satt ett pulsåder på mig. Så det var bara ren tur att han penetrerade mig rätt i öronsnibben. Och det sjuka är typ att jag aldrig tänkt på det, men jag tror att den här statyn ville ta livet av honom. Alltså. Jag tror verkligen det. Och jag vet att min mormor hade läst om den här statyn. Och hon sa att den här gudinnan då, eller den här, vad den skulle porträttera, vet jag, den visste om vem som skulle dö först i familjen.
Scary.
Mm, och den vet jag min mamma sen sålde vidare med huset. Och det sjuka är att min mamma sålde huset. Vi bodde på Lextorp i Trollhättan. Och det hände som sagt jättemycket aktivitet. Efter typ ett halvår så ringde han den nya ägaren till min mamma från ingenstans. Och frågade om det spökade huset. För att det hände så mycket och barnen vågade inte sova. Och mamma bara, nej. Det har aldrig spökat huset. Vi har inte hört något.
Släng statyn.
Men jag tänkte så här, kan det vara så att det här hemsökta föremålet kanske var den som var grunden till allt som hände?
Ja, men så kan det ju absolut vara. Sådana historier har man hört tidigare.
Helt sjukt var det. Läskigt staty alltså.
Ja, riktigt läskigt. Du skulle nästan höra med pappa eller mormor om de hade en bild.
Alltså, men mormor har ju gått bort då. Ja, mamma kanske har en bild någonstans.
Ja, om man kunde få namnet på den här grinnan.
Ja.
Det hade ju varit...
Jag kanske kan googla upp den.
Ja.
För jag vet exakt hur den ser ut.
Superintressant.
Så kanske vi kan ha den som cover typ på våran Instagram så de får se den så ut.
Ja.
Superläskig staty alltså. Men har du varit med om någon så här hemsökt som du tror?
Alltså jag vet inte om jag har haft något hemsökt föremål i mina ögon. Men det har ju hänt mycket många saker i hus där jag har bott. Framförallt verktyg har försvunnit. Jag har renoverat alla boenden där jag har bott. Och ofta är det ju så att när man väl börjar ändra i hus och sådär så på något vis så gillar inte vissa andra det. Det ska vara som det alltid har varit. Och jag har letat verktyg till förbannelse mellanåt. Jag vet skruvdragare, sågar, hammare. Man har lagt dem på kvällen när man har avslutat sitt arbete. Och så ska man börja jobba dagen efter på eftermiddagen efter jobbet eller något sånt där. Så hittar man inte grejerna. Jag har letat saker, ja, jag har lagt timmar på det.
Så alltså det är det värsta som finns när man vet att man har lagt någonting.
Och ja, och så går man där och så är man förbannad och så tänker man, ja, det är ungarna.
Det är Anna.
Fan har de gjort, ja, det är Anna. vad har de gjort av det? Alltså, vad är problemet? Ja. Lånar man en hammare, lägg tillbaka den då. Men att typ var och varannan...
Ja, men så tänker jag typ så här, varför skulle din son springa runt och ta din hammare helt igen? Det är inte så att han går runt och hammar hemma liksom.
Nej, så kul är det ute. Nej, och bara hamra.
Jag kommer ihåg när jag hamrade senast liksom. Så inte så jävla roligt är det inte.
Nej, eller hur? Så att, men nej, jag har ingen... Inte vad, för jag har suttit och funderat på det här nu inför avsnittet. Att, har jag haft något sånt? Men jag tror inte det.
Nej, men det kanske kommer. Det är det som är så roligt att... Den här resan som vi gör nu med podden och så vidare får ju också ena kanske tänka tillbaka ibland på saker som vi inte har tänkt på tidigare. Så det kan vara så att du har varit med om någonting som du känner eller kanske kommer vara med och tänka typ så här att ja men fan jag kanske har köpt ett hemsökt föremål nu. För nu börjar det hända saker nu sen jag tog in den här klockan som sitter i vardagsrummet. För jag menar förr hade det börjat hända saker hemma hos mig och jag inte haft podden så hade jag kanske aldrig reflekterat över att det var min antika klocka som jag köpte på typ antikladan.
Nej.
Men nu börjar man ju tänka lite sånt. Tänk, vad fan det är. Kan vara den här klockan jag köpte. Kan vara den.
Ja, precis. Så nu kommer vi aldrig köpa några mer begagnade grejer.
Men det var ju det han berättade. Ola, när vi var på Resta Gård. Det är han som var med oss och filmade lite så. Ola Udd då. Han berättade ju att han har köpt en klocka som på någon loppis som var gjord av, om det var någon mentalsjuk person ifrån Resta Gård.
Mm.
Och när han hade tagit hem den så började det hända jättemycket aktivitet på övervåningen. Och sen kände de väl av att de var tvungna att sälja den. Och då är någon annan då stackars man eller kvinna som fick ta över den.
De fick ta över den hemsökta grejen.
Så att, nej men det är lite kul. Men vad har du att berätta om? Du har ju också några historier. Vi har ju några långa och vi har några korta. Och vi har lite blandat. Och vi vet att vi får ta någonting som vi kanske hinner med ett par stycken. Så att du får gärna börja med någon vilken
ja,
du känner.
Men jag tar en lite kortare här då om en våningssäng.
Det lät ju superläskigt.
Ja, det
jag tycker det är superläskigt med våningssäng.
Ja, det är ju högt.
Men inte annat, jag tycker det är superläskigt med våningssängen innan vi börjar. Det värsta är, jag kommer ihåg när jag sov på våningssängen och jag tog bottenplan. Jag är alltid rädd att överplanen ska falla ihop och krossa mig.
Ja.
Alltså med några brädor på något sätt ska det, de ligger ju bara på små hörn. Mm. Att det ska typ falla ihop och så ska det vara typ så här att man får någon över sig.
Det är sån här bilpress.
Ja, liksom bara... ja jag tycker det är jätteläskigt.
Ja, jo, men det kan vara lite halvskärare så jag håller med dig. Men det här var i alla fall på, ja det är inte så länge sedan, det var på 1980-talet. Så var det en kvinna som hette Debbie Tolman. Och hon köpte då våningssäng begagnat i en artikelaffär, lite som vi pratade om senast. Och hon behövde inte den här våningssängen med en gång för att hennes mans barn, de var ju inte så gamla så att de ställde undan den här våningssängen i källaren i några år. Och så stod den där och när barnen var tillräckligt gamla för att börja sova i våningssängen så plockade de upp den från källaren, ställde upp den på övervåningen. Och inne i barnens sovrum då såklart. Och strax efter det att man hade flyttat upp sängen så blev barnen väldigt sjuka. Radion sattes på slumpmässigt. TVn stängdes av och sattes på. Och det började ske jättemycket konstiga saker i rummet. Och En speciell natt så vaknade båda barnen, eller föräldrarna vaknade av att barnen skrek bara rätt ut. Och när föräldrarna frågade då vad det var som hade hänt, så sa båda två att de hade sett en häxa som hade kommit ut från sängen.
Från sängen?
Ja.
Fan, läskigt.
Super scary.
Fan, äckligt.
Mm, ja, riktigt läskigt. Sen så, vid ett annat tillfälle, så kom Alan, Tolman, alltså Debbies man då, han kom hem från jobbet en dag. Och så hörde han en röst säga, kom hit, kom hit. Och han trodde att det var någon ute i garaget. Men det var ingen där. Och sen så sprang han tillbaka in i köket. Och för han tyckte att den här rösten, den flyttade sig. Men det var ingenting där heller. Och såna här saker hände hela tiden. Från det att de installerade våningssängen då.
Men det måste ju vara så att det kommer från våningssängen och personen ser att det kommer ut en häxa ur våningssängen.
Ja, så jäkla läskigt.
Så det blir ju lättare att koppla just till produkten då, eller till själva liksom varan som man har köpt.
Absolut. Så att det var det lilla om den hemska våningssängen.
Fan.
Ja, kanske. Så att
det vill inte jag såg.
Okej då, att man ser ju det. Jag, som alla vet nu, så har jag flyttat precis. Så jag har ju sålt hur mycket som helst på Marketplace och Facebook och sådär. Och jag har även sålt massa sängar. Så att nu kan man vara, nu, man kan vara lugn när man köper någon säng av mig då. Eller gjorde det, men annars så köp inga begagnade våningssängar. Gör inte det.
Det är superskul med sånt här. Det finns ju jättemycket olika historia faktiskt. Jag har faktiskt med mig, den heter ju egentligen, det är ju egentligen en staty som är gjord av kalksten. Och den heter egentligen något annat på engelska, men på svenska heter den Kvinnan i läm då. Och den är ju döpt efter staden i Medelhavet i Cypern. Den upptäcktes då 1878, men man tror att den är över 3000 år gammal då.
Det är gammalt.
Det är riktigt, riktigt gammalt då.
1000 före Kristus
där. Ja, så det är jävligt sjukt. Man först tror man då att den här statyn då representerar en cypriotisk fruktbarhetsgudinna. Men statyns rykte är betydligt mycket mörkare än vad man trodde. Och den första ägaren då var en man som heter Lord Elfont. Och under den brittiska koloniala ockupationen av Cypern som han levde. Han, Elfon då, tillsammans med de sex andra i hans familj, dog enligt uppgift inom 6 år efter att ha fått den här reliken då. Den reste västerut över Europa efter att ha köpts av en man vid namn Ivor Manucci, vars familj gick ännu värre än Elfon. Alla var döda inom 4 år efter gudinnans ankomst. Det är riktigt sjukt alltså. Ett liknande öde drabbade statyns tredje ägare, Lord Thomson Noel, och hela hans närmaste familj som dog också inom några år då. Den sista kända privata köparen sägs vara Sir Alan Beaverbrook, som dog tillsammans med sin fru och 2 döttrar under ännu kortare tid och lämnade bara sina 2 söner i besittning av den ökända artifikaten. Vad heter de? Av rädsla för gudinnans förbannelse de valde att donera den till en kvinna som bodde från samma stad som han hittades då, i Läm då. Och den kvinnan donerade den sen till Royal Museum i Edinburgh i Skottland. Och nu har ju då den här statyn valt att vara där. Men tydligen var det så att den som hade tagit emot statyn, den liksom kvinnan som rörde statyn, hon dog efter 1 år efter hanteringen av den här reliken. Så nu kallar hon sig istället för fruktbarhetens gudinna, då är hon ju dödens gudinna istället. Och den är i ett tungt glasskåp då. Så man vet ju inte om det är bara är så att det har varit ren tillfällighet, eller om det på något sätt har en samband med de som äger statyn.
Nej, det är därför man har glasat in den nu. Man vågar inte chansa på att någon ska röra den och hastigt gå bort.
Det är helt sjukt ju. Det är verkligen makabert alltså.
Ja, men det är läskigt det. Det är, och sen så det blir inte bättre av att det sprids såna här fantastiska historier kring det, för man vet ju inte vad man ska tro. Det kan ju vara så.
Men tänk, det var sjukt ändå att alla som har haft statyn, hela familjen har ju liksom utplånats inom några år eller bara ett år.
Ja.
Förutom några då som hade kvar sina söner då, som hade fått leva då.
Jag ska inte köpa någon sån kalksten.
Nej, jag har en annan historia om en ännu mer som har skövlat ännu mer liv. Men det kan vi ta senare.
Det kan vi ta sen. För jag tänkte att, jag vet inte om du kommer ihåg det. Nu är det väl kanske något halvår sedan eller någonting som jag la ut bilden på den gråtande pojken.
Ja.
Så jag tänkte, jag läser lite grann om upphovet med den.
Mm.
För det är kanske inte alla som såg den bilden på vårt Instagramkonto. Men har man inte sett den så kan man ju bläddra i vårt flöde för att få fram den. Och det är alltså The Crying Boy, den här kända tavlan. Och det var en artist som heter Bruno Amadio som målade det här porträttet av en liten pojke som gråter. Och oavsett anledning så blev den här bilden väldigt populär på 1950-talet. Och bilderna blev massproducerade. Och jag kommer ihåg det på, jag är född 75 och i mitten på 80-talet. Alltså den här pojken, gråtande pojken, den satt i vart och varannat vardagsrum. Alltså.
Eller jag tror vi eller våra farmor.
Jag hade inte den, men jag vet att flera av mina kompisar hade den. Och jag tyckte den var så sorglig, den här bilden. I alla fall. Men,
och rena pandemin är den.
Precis. Och sen var det så att, ja faktiskt, på 80-talet så brann det var ett hus som brann ner. Och det enda som lämnades, det var det här porträttet av den gråtande pojken. Det var det enda som var helt i den här husbranden. Och folk tyckte att det här var supermärkligt. Och det hände fler än en gång.
Alltså att han överlevde branden?
Att tavlorna överlevde brända, ja.
Jävlar.
Och det var ju därför det började komma det här att man trodde att den var hemsökt. Så att själva bilden, eller det som pojken var väl då hemsökt kanske. Och så fördes det över till tavlan då, eftersom det var samma pojke på alla tavlor. Så man trodde ju det här i årtionden att den var hemsökt och demonisk. Men så var det så att en reporter från BBC, han grottade in sig i det här, just de här porträtten då. Och han kom ju fram till att de här bilderna var producerade med ett brandbeständigt lack.
Så att, sant?
Ja, det är sant. Alltså,
en flame secure typ.
Ja, precis. Så att, men jag tycker ändå det att okej då att en tavla, den är ju tryckt på en duk. Och visst att det är brandsäker lack eller brandsäker färg. Men jag menar, ett hus som brinner ner till grunden, alltså det blir mer än 200 grader varmt. Liksom. Det blir ju fruktansvärt varmt. Och att en sån tavla... Okej då att den är brandsäker färg, att den överlever ändå. Jag tycker det känns som att det ska vara någonting mer än en brandsäker lack.
Måste det nästan vara. Jag tror att typ så här, om man tänker på typ så här, vissa brandsäkra material, de håller ju till en viss grad. Sen brinner de ju ändå till slut. Liksom. Det går ju inte... det är väl kanske några specialdräkter som NASA kanske har och sånt där, som används i bombskåd eller fan det kan vara.
Men blir det tillräckligt varmt så smälter det eller brinner det.
Ja,
det försvinner.
Så att, ja men det var ju lite roligt. Det där var ju en liten fin parentes tycker jag. Att han har ju i alla fall sagt att han var brandsäker. Jag undrar vad fan han valt att göra. Jag undrar vad han som själv gick runt och tände eld på huset. Vad gör man med en brandsäker tavla liksom? Som massproduceras också, eller vadå?
Ja, precis. Så att, och sen så vet jag inte, det måste ha varit exakt samma fabrik som gjorde alla de här tavlorna då. Ja. Med samma typ av färg.
Ja, jag kommer ihåg, jag tror min farmor som hade den. Och jag tyckte de var ganska ledsna, jag förstod aldrig varför de grät. Men jag var ju ganska liten på 80-talet, så att det var inte, man la inte mycket tyngd på det. Jag tyckte alltid det såg ut som en liten spansk liten pojke som grät liksom.
Ja, en spansk.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Liten pojke också.
Ja, han var lite brunhårig, lite så.
Ja.
Kändes lite så här spanskt.
Han såg väldigt ledsen ut i alla fall.
Ja, lite tårar.
Ja.
Men det var lite kul, nu då du valde en tavla så kanske jag ska också välja en tavla innan jag går på nästa tavla. Och det här är en tavla som heter The Anguished Man då, ångestfylleman, Anguished. Och det är en oljemålning som är känd för att vara en av de mest hemsökta föremålen i världen tillsammans med Annabelle-dockan och D-book-boxen. Mm. Enligt legenden skapades The Anguished Man av en okänd konstnär som blandade färgen med sitt eget blod. Strax efter hans arbete slutförs blir konstnären självmord.
Det är alltid läskigt med självmord alltså. Ja. Och hemska föremål.
Den ägs idag av en man som heter Sean Robinson som bor i England. Och han ärvde The Anguished Man från sin mormor. Mormor varnade honom att målningen var en förbannelse över den. Han behöll den på grund av att han var väldigt fascinerad över dem och han förvarade den i källaren i sitt hus eftersom hans fru inte gillade den. År 2010 tog han slutligen bort The Anguished Man från källaren efter en översvämning och förvarade honom i sovrummen. Sedan dess började Robinson och hans familj uppleva konstiga aktiviteter runt om i huset, till exempel som att se en skuggig gestalt av en man och höra ljud och viskning och gråt. Det där tycker jag är så här läskigt att sitta och höra någon gråta.
Ja, och när man hör röster. Jag har ju hört röster, men det är en annan historia.
Ja, det kan vi kanske ta sen. Mm. Det hände väldigt många incidenter under flera veckor efter att han tog upp den här från källaren. Och varje familjemedlem fick vara med om något paranormalt som kändes verkligen läskigt. På nätterna vaknade bland annat Robinson upp av att han ser en mörk ansiktslös figur stå i sitt sovrum och hans fru upptäckte en främling som låg på sängen bredvid henne och lämnade henne traumatiserad. Om man kollar på den här tavlan, om inte jag hittar min staty så ska den här tavlan verkligen vara bakgrundsbilden, för den är riktigt läskig alltså. Jag tänker så här, vem har, alltså om man bara tittar på den så blir man ju nästan rädd alltså. Så den tycker jag är superspännande. Händelsen som verkligen sätter familjen var... I fara var när parets son, Keenan, kände närvaron och tryckte ner honom för trappan. Jag hade faktiskt roligt var att jag hade sett det här videon som han lade upp. Han lade upp en video 2011 som jag tittade på tidigare innan researchen. Som heter The Haunting Painting, The Anguished Man, som man kan kolla på YouTube då. Den fick över 1 miljon visningar. Videon spelades in i sovrummet i 8 timmar. Men den kom att se, den är alltså nedtryckt till 3 minuter. Det innehåller bilder av en dörr som stängs av sig själv medan målningen i rummet är placerad vid sängen. Utöver det hörs ett kraftigt smäll och skrapljud i den här videon. Sen när han la upp den här videon så är det så att det är... sen Robinson la upp flera videor och uppdaterat om målningen så har det fångats ytterligare paranormala aktiviteter i huset som förvrängda ljud och mystiska spökliga figur som springer förbi kameran. Då. Så han har ju lagt upp flera videos här efter detta då, och alla har ju någonting då. Och jag tänker att den här videon som vi gjorde nu då när vi spelade in med förra avsnittet med Pierre, så var det så att jag la upp och du brukar lägga upp någonting vi pratar om på Spökpoddens hemsida som är spökpodden.se. Som vi kanske kan dra en parallell till. Och där kan man gå in och kolla på spökbarns.se. Lägger vi upp avsnitt på första sidan. Och så lägger vi upp den här videon med de här 3 minuterna av den här spöktavlan. Och, men det är ju nämligen så. Självklart så tror ju folk, vissa som har gjort Discovery då. Som gjorde ett avsnitt som heter Weird or Not. Eller vad heter det. Och där var det så att det var ju en känd skeptiker då som trodde att det kan ju vara så att han har dratt med någon fiskelina eller att det kan vara någon som han har hyrt in som springer framför kameran och så. Men Robinson var också med i avsnittet och han berättar att det är absolut inte en bluff Och han förstår att folk självklart är skeptiker och kommer alltid vara det. Men han har absolut inte fejkat det och han har ingen förklaring ännu. Han vägrar att förstöra tavlan, även om det är många som tycker att han ska göra det. Han förvarar den i sin källare för att folk, hans familj vill absolut ha fler upplevelser. Men det sägs också att det planeras en stor film om The Anguished Man.
Ja, men det, alltså bara det som du säger, att tavlan, att se på den, för den är ju, den är ju ångestfull.
Om den är, alltså.
Ja, om den är, att den är.
Ja, men man kan få verkligen, man kan nästan se förmodligen hur han mådde, den personen då som gjorde självmord då.
Mm.
Det är ju säkert han porträtterar sig själv typ, kan man tänka sig. Hur han mådde inombords.
Är det ett självporträtt?
Nej, men han,
konstnären,
han gjorde förmodligen självmord för han mådde förmodligen väldigt illa.
Ja.
Så att på något sätt känns det som att han har lämnat över sina dåliga energier och sin ångest eller vad det kan vara.
Han lagt den i tavlan.
I tavlan med sin blod liksom.
Fasen.
Ja, det är weird.
Ja, det är weird det. Det är lite, apropå när du säger tavla och sitt eget blod. Det var någon, något jag såg på tv, jag minns inte vad det var. Men då var det en konstnär som, han målade, sån här, vad heter det när man inte målar någonting?
Abstrakt.
Abstrakt konst då.
Han målar ingenting.
Nej, precis, han målar ingenting. Nej, men han målar abstrakt konst. Ja. Med sitt eget blod.
Jaha.
Det är lite scary.
Det är sjukt att folk säkert köper, för jag tycker det är säkert det är liksom unikt.
Ja, det är ju väldigt unikt.
Mm. Jag ska börja måla lite och göra lite konst. Kanske ska börja använda ditt blod till någonting, Fredrik.
Mitt blod? Ja, det får du göra. Absolut, kör bara. Jag kan tappa lite här under nästa avsnitt.
Bra.
Så blir jag lite tunn i rösten, så är det att jag börjar gå låg på blod.
Blir lite blek på Four Elements Retreat eller
vad? Ja, precis. Åh, jäklar. Ja, spännande i alla fall.
Helt spännande.
Mm. Jag tänkte jag kan fortsätta med något annat då. The Dybbuk Box. Det finns flera olika sådana här boxar, har jag förstått. Men här är en liten historia i alla fall. Och i den judiska folktron så är ju en dybbuk en vilsen själ av en död människa som infiltrerar en levande. Dybbuk är hebreiska och det betyder fäste eller infästning. Det är lömska små andar som gärna orsakar alla problem de kan för sin värld. Alltså de possessar ju en människokropp då, det är därför de kallas för värdar. Den gömmer sig i djupa avgrunder i marken, gärna på platser där stor oro ägt rum. Till exempel krig eller olyckor, stora olyckor då. Då en människa passerar förbi så klänger den sig fast på ryggen eller hoppar in i kroppen på personen. Sedan lever den vidare inuti den människan och har total kontroll över personens handlingar. Med särskilda trollformer så kan man driva bort en dybbuk. Och i den polska staden Lodz den 10 november 1938 utförde en grupp judiska kvinnor en seans där de försökte fånga någon ande som de hade råkat driva fram. Till att fängsla anden så använde de en trälåda som en av kvinnorna hade tillverkat. Denna kvinnan överlevde kriget och emigrerade tillsammans med sin egendomliga låda till USA, där kvinnan avled 2001 och hon blev 103 år gammal. Hösten 2001 så kom en antikvitetssamlare och småföretagare Kevin över den här tjusiga lådan som var dekorerad med två metallplattor i form av vindruvsglasar. Den som sålde lådan till honom berättade att han hade tillhört hennes gamla mormor som hade den förvarad i sitt sovrum och varnade alltid sina barn att aldrig någonsin öppna den, då den innehöll en ond ande. Den gamla kvinnan önskade att få bli begravd tillsammans med lådan, men detta stred mot reglerna som var då, och därför så begravdes inte den här hemska lådan tillsammans med kvinnan. Mannis frågade om hon skulle vilja öppna lådan med honom. Hon ville inte öppna den då hon ville hedra sin mormors begäran att aldrig öppna lådan. Hon hade ju blivit matad med det här sedan hon var liten, att fan, öppna inte lådan, den är läskig. Och Mannis erbjöd henne att få behålla lådan då den kanske hade ett sentimentalt värde för henne, men hon, Hon ville inte det. Och hon sa envist nej. Köp den. Jag vill inte veta av den mer. Och till slut så bad hon honom att ta lådan och lämna henne på momangen. Eller på direkten.
Läskigt med sådana här grejer som finns också.
Ja, visst är det läskigt. Det är superläskigt faktiskt. Och vid den här tiden så ägde mannen då, en mindre möbelrestaureringsfirma. Och han tog med sig lådan till sin butik för att senare snygga till den och ge den som en gåva till sin mor. Mannis öppnade butiken för dagen och åkte iväg några ärenden. Och sen så fick han ett telefonsamtal från en säljare i butiken som var skräckslagen och hysterisk och skrek att det var någon som var nere i verkstaden och slog sönder glas och svor och levde rövare där nere. Inkräktaren hade även låst igen butiken, vilket gjorde att säljaren inte kunde komma ut, vilket i sin tur gjorde det riktigt otrevligt, otäckt. Så Mannis, han fick åka tillbaka och låsa upp butiken, och när han kom fram så hittade han säljaren uppkrupen i ett hörn, gråtande, helt hysteriskt.
Fy fan.
Ja. Det
och det slutade. Han var inte så tuff det då?
Nej, han var inte så tuff. Och Mannis, han sprang ner i källaren där han hade verkstaden och blev helt överväldigad då det var en stank utav kattpiss som slog emot honom. Trots att det inte fanns några djur i butiken och det hade varit stängt. Lamporna fungerade inte och han upptäckte snart varför. Och det var att säljaren hade hört krossat glas, som han sa. Och alla glödlampor och lysrör var krossade nere i källaren.
Sjukt.
Ja, helt sjukt. Och ingen syntes till det. Det hade ju bara varit säljande. Och det var låst från insidan eller utsidan, jag vet inte var. Och när Mannis kom upp i källaren igen, då hade ju säljaren, han hade lämnat butiken för länge sedan och vägrade komma tillbaka. Och hon hade ändå arbetat där i 2 år i den butiken för honom. Men nej, aldrig mer tillbaka. Sen så fortsätter historien. Det hände så mycket kring den här boxen, så att vi skulle kunna fylla 2 avsnitt med bara massa historier kring det här. Men jag tänker att jag lämnar det där, och vill man läsa mer om det så är det ju då den här Dybbuk-boxen.
Jag tror jag har hört han lite grann den historien, och jag tror att han säljer den här till 2 college-killar tror jag, vidare. Och de tog ut på det här och det började hända jättemycket, och det började komma insikter från den här lådan och det hände jättemycket, och så är det någon annan som tar över den, och så den är superspännande. Den finns faktiskt att lyssna på YouTube också om man vill. Lyssna lite på den.
Ja.
Superläskigt tycker jag med det här med Dybbuk-boxar. Det finns ju tydligen ett par sådana till salu då och då som man kan köpa. Jag vet inte om jag aldrig någonsin vågat öppna en sån, men jag tror att när vi hade började spela in så var det någon, jag tror att det var någon som sa att han hade en Dybbuk-box eller någon likvärdig grej som ville att vi skulle öppna det tillsammans för att göra YouTube-avsnitt, du vet. Men min familj var typ så här: nej.
Nej, du, aldrig att jag ska göra något sånt. jag upplever inte mig själv som harig och rädd, men det där skojar man inte om.
Nej, man gör nog inte
det. Nej, jag gör inte det i alla fall. Jag vet ju att du och jag har ju pratat lite om såna här dödliga lekar, om man ska spela in sånt där, men där, jag vågar fan inte det. Alltså, där är jag harig alltså.
Det är inte jag rädd för.
Nej.
Men för jag tänker, det måste vara jättemånga som har gjort det tidigare innan vi har gjort det.
Så. Ja, men vet du hur många som har dött i världen här? Du har ingen aning. Alla har lekt de här dödliga lekarna.
Som har tyvärr fått lämna, kanske har lekt en lek. Man vet.
Vem vet?
Det är ju tyvärr så att man vet ju inte egentligen inte vad, hur länge en sån här förbannelse kanske ligger i.
Nej.
Det kan ju vara att man har lekt den här leken för länge sedan, och så kanske man är fortfarande hemsökt av den.
Ja, eller så kommer det hemsökta efter ett par år. Så man har svårt att koppla det till leken.
Mm, det kan vara så enkelt.
Mm. Tänk på det.
Jag tänker lite grann så här. Jag har ju någonting som heter The Conjure-byrån. The Conjure-byrån.
Är det typ The Conjuring? Finns det inte någon film så? Är det samma ord eller?
Ja, jag tror att det betyder typ besatt eller hemsökt. Eller, ja, ja. Jag vet inte exakt vad det betyder, för att Tydligen så är det så att ibland kan det vara så att det är någon som lägger en förbannelse och det heter typ conjure och sådär.
Mm.
Något sånt där. Lite voodoo. Och den här byrån då, den här historien utspelar sig för cirka 150 år sedan. Och detta var alltså i ett stort plantage nära Kentucky. Och då var det så att ägarna av den här plantagen då hette Jacob Coley. Och han hade en slav som hette Hosea. Och han bad den här slaven att bygga en byrå för hans första barn som han skulle få då. Byrån, jag har satt bild på den, den är faktiskt väldigt vacker. Eller vacker, den är fin, det var inget fel på den. Den är väldigt arbetad och snygggjord. Men Jacob Coley då, han var absolut inte nöjd med det här resultatet och slog sin slav tills han dödade honom. Coley de slavarna som han hade då hade lovat att hämna sin väns död då. Och då var det så att de hade bett då en svartkonstutövare att sprinkla torka blod från en uggla och förbanna det här skåpet så att han skulle få en förbannelse, han som ägde Coley då, som han heter då, Jacob Coley. Alla som då skulle vara förknippade till byrån skulle falla inom den här förbannelsens onda kraft. Även om han då, Jacob då, undgick ondskan, så var det inte lika lättvindigt för hans ättlingar då som dog efter en
de dog som flugor.
Ja, de dog som flugor. Trots att han var då den som uppenbarligen föraktade byrån, så hade han valt att lägga den i sitt ofödda barns rum. Och när hans son föddes då, så dog han bara några dagar efter hans födelse då. Eller hans födelse då. Efter hans barn dog då, så flyttade de med byrån till hans andra sons rum. Som senare knivhögs till döds av en tjänare. Jacob Coley hade en tredje son, John, som ärvde många av sin pappas plantager. Han levde ett lyckligt liv med en ung kvinna som kom in i hans liv som heter Ellie, och de gifte sig. Och efter tre, han var nästan, han var mycket äldre än henne då. Paret ärvde byrån då, och genom att de visste de här tragedierna, så la hon den här byrån på vinden. Men samtidigt då så hade Jacob Coley även en annan dotter som heter Melinda, och hon rymde ungefär i samma veva som hans andra dotter gifte sig med den här mannen då som heter John då. Men hon gifte sig med en irländare som heter Sean då, den här Melinda, hans andra dotter. Och efter ett tag då så var det så att hennes man lämnade henne, och då kontaktade hon sin syrra som heter Ellie då, och frågade ifall hon kunde ta över en av de här plantagen som de hade ärvt då i Tennessee. Och de tyckte att det lät som en bra idé, och hon jobbade väldigt mycket och var i den här plantagen som hon hade ärvt då. Men hon, den ena dottern som hade ärvt det här skåpet då, tyckte väl att hennes dotter då, eller hennes syster då, skulle få ärva den här byrån, för den bara stod uppe i vinden. Och hon fick den, och inom några dagar så hon fick den här byrån, så lämnade han hennes nya man henne för New Orleans då, som han flyttade då. Hon var verkligen tröstlös, så att hon dog inom kort i sin säng, och var riktigt utmattad av att jobba på gården. Och bara hon var 30 så var hon typ jättegråhårig och blev jätte gammal av det här arbetet och sin ledsamhet då. Och hennes man då, som hade lämnat henne för att åka till New Orleans då, han dog, för han träffades av en ångbåt.
Träffades av en ångbåt?
Ja, tydligen, när han stod väldigt nära kanten tydligen. Och det är inte bara historien, den fortsätter liksom. Så barn, det här paret då, de hade ju barn. De lämnade många av deras barn föräldralösa, så John Coley då fick jobbet att tilldela ungdomarna till nya familjemedlemmar. John tog den yngsta Evelyn för att bo med sin egen familj i Kentucky. Lilla Evelyn växte till en vacker och intelligent ung kvinna. När hon fyllde 16 var klar med examen, som gav henne ett lärarintyg och tog över ett rum som det fanns förr i tiden, ett rums skolhus då. Det var bara typ en liten skola då. Hon träffade och gifte sig med Scott. Nej, hon gifte sig med en man som heter Malcolm. Han heter inte alls Scott, jag vet inte var jag fick det ifrån. Han kanske skulle heta det. Han heter Malcolm. Och efter 2 månader efter hon hade börjat undervisa så fick hon när som skulle hon få gifta sig då. Och så fick hon som bröllopspresent så fick hon den här byrån då. Den här byrån ärvs ju verkligen och fås av massa olika människor då. Hon fick en dotter då som hette Arabella och så hade hon även adopterat ett barn då också då. Men förbannelsen var nästan bortglömd då när hon fick den här byrån, för det har gått väldigt tydligt många år då. Men efter att Arabella gifte sig några år senare la Evelyn flickans bröllopsklänning i den här byrån. Och kort efter att hon hade lagt den här bröllopsklänningen i byrån då så dog Arabellas man då. Och Arabellas barn dog efter också att hon hade lagt babykläder i byrån. Tre andra tragedier drabbade Evelyns närmaste familj. Men Malcolm han kom undan. Han blev framgångsrik och han hade en jätteblomstrande affärsimperium. Malcolm som var ändå förmögen när han dog. Men trots dessa liksom bekvämligheter då, som Evelyn hade då. Efter att han hade gått bort då, så tog hon sitt egna liv för att hon tyckte väl att alla de här tragedierna som hade följt med den här familjen har varit för mycket, som tog sitt liv då. Men kistan ärvdes av Virginia, vidare till någon kvinna som heter Virginia Carey Hudson. Fru Hudson trodde ryktet om förbannelsen var bara hörsägen. Hon hade verkligen fel. Hennes första bebis kläder växte in i kistan och bebisen dog. Ett annat barns kläder var stoppade i lådan och hon drabbades av infantil förlamning. En tredje dotters bröllopsklänning förvarades också i byrån och hennes man lämnade henne. Även en man som hade lagt kläder i byrån blev knivhuggen genom handen. En vän till familjen lagt jaktkläder i den och han sköt sig döds i en jaktolycka. Totalt så var det 16 offer som föll genom att ha varit i kontakt med den här byrån. Alla hade det där gemensamt att varit i kontakt med byrån eller ärvt den eller haft kläder i den. Fru Hudson som hade ärvt den bestämde sig för att stoppa förbannelsen. Hon visste inte hur hon skulle lösa det, men hon hade en gammal vän då, som var en afroamerikansk kvinna vid namn Annie. Annie förstod förbannelsen och det är något som kallas conjures då. Och då sa hon att hon måste följa 3 stycken villkor som måste fyllas upp då. De måste bli uppfyllda för att det här förbannelsen ska brytas. Det hon var tvungen att göra då var att få en död uggla utan att man skulle be om ugglan. För det andra måste den gröna bladen från en pilträd kokas från soluppgång till solnedgång. Och den döda ugglan ska vara kvar i en sikte när det här händer. För det tredje skulle den kokta vätskan begravas i en kanna med handtaget vänd mot öster. Mot den stigande solen under en blommande buske. Fru Hudson då, hon fick ju uppfylla de här grejerna genom att hon hade fått en uppstoppad uggla. Så det uppfyllde första kravet. Fru Hudson plockade löv från en närliggande pilträd och kokade dem i en stor svart kruka. Ugglan fortsatte titta från en köksbänk. Hon tog även en kanna och riktade mot öster och kokade här under då den här blommande busken som skulle vara utåt då, eller bara under. Och Annie sa att det enda sättet man skulle kunna veta om förbannelsen hade brutits var då att under de första dagarna under hösten då skulle man antingen dö eller överleva. Och det man vet är att Annie dog i början av september då. Hon som skulle då hjälpa henne. Hon dog i början av september. Den 17:e och sista kändaste offret då. Den sista privata ägaren till byrån var fru Hudsons dotter Virginia C. Main. Och hon donerade till Kentucky History Museum 1976 då. Och förmodligen då om förbannelsen har tagits bort då. Men under första byrån under om man tänker då att man så bringer handen och så känner man upp till då. Mm. På locket om man ser från. Så fanns det ett kuvert som innehöll ugglefjädrar. Men förstår du, den tog 17 liv den här byrån om det verkligen stämmer.
Men den finns den där då? Den
finns på museum.
Ja,
i Kentucky.
Och i och med att ingen det är museet som äger den nu då, och då kan den inte påverka fler människor då, tänker jag, eller?
Förmodligen för att kan det vara så att hon tog med sig, att hon då, Annie då, som skulle bryta den här förbannelsen då.
Men hon dog ju.
Ja, men hon bröt väl kanske förbannelsen genom att hon kanske...
Att hon dog?
Ja, jag vet inte. Det står ju... Jag tänker lite grann som man kan se i filmerna ibland, att det kan vara så att... Oj, det är nöst in. Eller
hur?
Att det kan vara så att det krävs kanske att, att han får med sig sitt sista offer som har försökt bryta förbannelsen.
Ja, kanske.
Eller ingen som har stoppat kläder vid.
Jag uppfattar det som att om man dog så lyckades man inte bryta förbannelsen.
Nej, det är så uppfattar jag den också.
Ja.
Men samtidigt så tänker jag typ så här, att det är ju ingen som har dött sedan dess.
Nej, men om det då beror på att byrån gavs bort till en icke-person utan till en stiftelse eller ett museum. Och då har byrån ingen, då vet den inte vem den ska slå till på.
Sant. Den hade varit jävligt spännande att se om det hade hänt någonting, om den hade gått vidare till något.
Den vill vi inte ha, den byrån.
Nej, jag vill inte.
Den får stå kvar där på museet, tänker jag.
Men det är ju superspännande med sådana, alltså, ibland tänker jag så här, undra hur det här, alltså det som jag tycker mest är intressant är hur har den här historien, hur har man alltså kunnat, vad gör de, dansar de med hunden eller?
Ja,
för att få med sin svans. Jag funderar ju ibland, hur är det möjligt att man följer en sån här produkt eller en... en vara eller ett skåp och vet att han har liksom skördat så många liv på grund av det så långt tillbaka. Är det med jag tänker?
Ja, jag
att,
du
de
tänker.
Måste ju ha under hörsägen hela vägen, eller om det är,
ja, för hon, dokumenterat. Liksom. För hon, den sista kvinnan där som skulle häva förbannelsen, hon måste ju ändå på något vis, hon trodde att det var hörsägen att byrån var hemsökt eller förtrollad eller vad man nu ska säga. Men vad de som hade den före henne, alltså hur kopplade, men historien måste ju ändå ha varit att han, den första snubben
Jacob Cooley, vet
jag. Ja, att han, det måste ha blivit känt att han slog ihjäl han som gjorde byrån, och därför så har man följt byråns historia kanske. För hade det varit en vanlig byrå så hade man aldrig ens funderat över tanken.
Det är en hemsk man, eller?
Ja.
Det är riktigt illa alltså.
Ja, det är illa, ja.
Riktigt illa alltså. Alltså att han då på något sätt liksom väljer att ta livet av den som har gjort byrån. Det var ju inte mer än rätt att han fick en förbannelse till göra.
Nej, faktiskt inte. Men det är ju lite synd om de,
för de andra,
att de 15 andra i släkten gick bort liksom.
Men det kan säga typ att om man tänker då att undra om han visste att han skulle få förbannelse över den, eller om han aldrig fick reda på det, att han bara la om den här byrån lite här och var. Om man hade trott att man hade fått en förbannelse över, om man började se typ att ditt första barn dör och sen dör din andra son.
Då hade man ju typ eldat upp.
Det hade
man
gjort, annars.
Ja. Ja, något hade man gjort. Mm. Den kanske inte gick att elda upp, ungefär som den här tavlan med en gråtande pojke.
Lackerad. Jag ser inte lackerad. Vet, så.
Ja, precis.
Nej, superspännande ju. Men innan vi avslutar då, Fredrik, så är det ju så att vi har ju seansonline.se.
Det har vi.
Och där kan man gå in och boka lite seanser när det är aktuellt. Det är, ibland kan det vara lite tätare och ibland kan det vara någon månad.
Så är det. Det beror ju på när våra medium ställer upp och har storseanser. Och seans online är ju alltså att gå på storseans hemifrån. Mm. Online. Man sitter hemma i tryggheten och bekvämligheten. Och får vara med om en fantastisk upplevelse.
Mm. Och jag tror inte kanske alla som vet, men det är jag och du som har startat Seans Online.
Det är det.
Så att det är ju egentligen våran idé och våra koncept just. Så att gå in och känn er trygga när ni klickar där.
Absolut, det är tryggt, där finns inga förbannelser.
Åh jävlar, andas med örat.
Andas i mitt öra.
Dina hundar är så närgångna alltså.
Ja, de är
kärleksfulla. Får min kärlek, Amalie?
Nej, de får inte det. Ja, det är bara när du kommer. Det är bara du som bryr dig om dem.
Ja, vi ska avsluta här. Så ska jag mysa med dig, Kajsa. Kajsa heter hon.
Ja, jajamän.
Ja, det är så jävla duktigt. Men ja, då tycker jag att vi avrundar och så kör vi nytt avsnitt nästa vecka, Fredrik.
Det gör vi. Tack för oss. Spökpodden hälsar.
Tack, tack.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.